välsignelse. Och vi vill vara här inför dig för att ge oss åt dig, för att du ska komma till oss med dina välsignelser. Och Herre, tack att du ger mer än vad vi kan begära eller tänka. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska ni ha. God afton och Guds frid. Det är verkligen roligt att få vara i Sion i Vasa en kväll som denna. Och den kärleksförklaring som Stefan här gav, den vill jag återgälda eller upprepa åt andra hållet. Vi älskar er. Vi är era vänner och vi är så tacksamma att vi får höra ihop med er. Ja, det är ju över 50 år sedan. Oj, oj, oj. 56 om man är riktigt noga. Sen vi kom till Vasa. Nej, kan det vara så? Nej, inte riktigt så mycket. Min fru skakar på huvudet. Jag är dålig i matematik. Men det är över 50 i varje fall. Det är det. Och jag fick bli medarbetare till A.V. Rosenberg. Smaka lite på det namnet, ni som har varit med längre tid. Det ger nästan lite kalla kårar ut efter ryggen nu när man nämner det namnet. Det var en strong man, en stark herrens tjänare, ett verkligt föredöme. Och jag fick vara hans medarbetare och lärde mig väldigt mycket av den mannen. Han sa bland annat så här att om du inte vinner vännernas förtroende nedanför talarstolen, behöver du inte tro att du vinner dem när du står på talarstolen. Vinn vännernas hjärta när du är nedanför, så ska de också lyssna på dig av hela hjärtat när du står på talarstolen. Bland annat det sa han, och det ligger mycket i det. Sen har ni varit med och understött oss under många år i Afrika, under vår tid där och vårt arbete där. Under 25 års tid så var ni vårt underhåll, gav ni vårt underhåll, och ni gav er åt oss på ett alldeles speciellt sätt. Kärlek och omtanke på många olika områden. Tack ska ni ha för det. Så det är inte underligt att det är roligt att komma hit och träffa vänner som har samma hårfärg som jag. Men det är också roligt att se nya vänner. Kanske ännu roligare, tänkte jag säga. Därför att det visar att församlingen lever och det händer saker och ting i Guds verk också här just nu. Och det är väldigt roligt. Gunnel och jag kommer ifrån Österhankmo idag. Vi har varit där på en så kallad veteransamling. Vet ni vad veteraner är för folk? Det är inte så lätt att veta det. Men det är sådana som har varit med väldigt länge. Och som nu är pensionerade pastorer, evangelister, missionärer och så vidare. Alla som har varit med i församlingstjänst under många år och som nu är pensionärer. Och jag ville då tillägga att om man också är pensionär så kan man dock vara missionär. Och det tar aldrig slut. Så att vi är glada att ha fått vara där och träffa våra gamla kollegor. Och glädjas tillsammans med dem. Vi har sjungit gamla strängbandsånger bland annat. Härliga Golgata till exempel. Härliga Golgata. Så den kan ni, många utav er. Och många andra sådana där gamla kända sånger sjöng vi av hjärtans lust. Så hälsningar också därifrån. Bland annat Stefan, pastor Stefans mor och far var där och de hälsade så mycket. Och när jag tittar omkring mig här så, som sagt, får jag se många bekanta. Bland annat någon som jag fick tillfälle att döpa när jag var ungdomspastor här i Sion Vasa. Kurt. Amen. Roligt att se dig bevarad. De var 14 stycken som döptes den gången när jag fick döpa dem. Och det var ett fullpackat gamla Sion. När jag stod på talarstolen så såg det ut som om det var folk från golv till tak. Därför att det var fullt också på läktaren och folk stod uppe på läktaren för att det var så många människor som ville se själva dopförrättningen. Det är nåd. Ja, det är stor nåd att ha fått vara med. Samtidigt så upplever vi också att vi behöver få uppleva ännu mer av Herrens kraft, av Herrens välsignelse, av Herrens ledning och hjälp. Och det hände mig här för inte så länge sedan att jag gick hemma på vår tomt och jag klippte gräs med vår gräsklippare. Och medan jag gick där och skuffade på gräsklipparen så talade jag med Herren. Och jag hade en liten sån där klagovisa just den där dagen. Jag sa åt Herren att jag tycker att vi borde få se mer av din kraft. Vi borde uppleva mer av din kraft. Du har ju lovat det, du har ju sagt det, att vi ska få kraft. Varför ser vi inte mer av det i vår verksamhet och i våra församlingar? Och medan jag gick där och suckade till Herren på det här viset så kom det till mig ett ord från honom. Men det kom på engelska den där dagen. Han sa så här: You have to claim it. You have to claim it. Alltså, kraften är given, men du måste göra anspråk på den. Du måste begära att få del utav den. Och det står faktiskt så här i Lukas evangeliets 10:e kapitel. Jesus själv säger så här i den 19:e versen: Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner, att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Det är ett fantastiskt löfte. Jag har gett er makt, säger Jesus. Och i det 9:e kapitlet så läser vi där i början. Han kallade till sig de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och att bota sjuka. Och så står det: De gick ut och vandrade från by till by och predikade överallt evangeliet och botade sjuka. Det var att de gjorde det som Jesus hade bett dem att göra. De gjorde anspråk på hans löften. De använde sig av löftena. Det var inte bara någonting teoretiskt, utan de gick ut. Jag har predikat i Österhankmo idag och min text var där: Lösningen på problemen, det är att gå. Ja, det är att gå. Läser du Bibeln så ska du se att det finns väldigt många gånger som Gud löser problemen med att befalla sina barn, sina tjänare och tjänarinnor. Gå och gör det som jag har befallt dig att göra. Och så löses alla andra kringvarande problem, så att säga. Men vi måste göra anspråk på hans löften. Vi måste ha den där viljan att verkligen gå. En dag så kommer han att säga kom. Men då har vi gjort det färdigt. Kom, ni välsignade, Herrens tjänare och tjänarinnor. Och få den lön som är beredd åt er, den rättvisa lönen. Gå in i din Herres glädje. Men till dess så gäller det även för veteraner och gamla människor och vänner och pensionärer och allt vad ni heter. Gå, så ska du få se att Herren är med och gör under. You have to claim it. När det gäller det här så ser vi så många gånger i Bibeln hur Gud bekänner sig till dem som verkligen vågar gå. Och det är mycket dramatik i det här många gånger. Men det behöver inte alltid vara det heller. Men det blir dramatiskt när Gud sätter sitt finger i rörelse eller säger sitt ord eller gör någonting speciellt. Då blir det lite dramatik över det ibland. Jag tänker på Elia och Elisa. Ni vet, Elisa, han blev så att säga Elias lärjunge, som profet lärjunge. Och han fick lära sig så att säga att lyssna till den äldre generationen. Han fick lära sig att ta råd av honom. Och han respekterade Elias som var lite äldre än honom. Han fick också ta emot manteln av Elias. Elias kastade manteln över hans axlar som ett tecken på att nu får du ta över efter mig. Och en dag så får Elias veta att hans tid här på jorden börjar ta slut och han skulle få flytta hem. Och då säger han åt sin yngre medarbetare: Vad vill du egentligen nu att vi ska komma överens om så här vid avskedets stund? Då säger Elisa: Låt mig få en dubbel arvslott av det, den ande som är över dig. Dubbelt upp mot vad du har varit med om vill jag vara med om. Och det är otroligt att göra anspråk på sådana saker. Men han gjorde det. Och han följde Elias ända till den stund när eldsvagnen kommer. Ni som har läst Bibeln, ni känner till det här. Gud sänder sin eldsvagn ifrån himlen. Och det står att han rycktes upp ifrån jorden och han följde med eldsvagnen till himlen. Det är en fantastisk berättelse som man kan läsa om i andra konungaboken i Bibeln. När då Elisa ser vad som har hänt med Elias, så ser han plötsligt att där ligger manteln som Elias hade haft på sig. Då tar Elisa manteln och han vrider ihop den. Och så går han fram till floden Jordan som han skulle över till andra sidan. Så tar han manteln och så slår han på vattnet och säger: "Var är nu Elias Gud?" Och då delar sig vattnet så att Elisa kunde gå över floden på torr mark. Han gjorde alltså anspråk på det bönesvar som han hade bett om. Och det var som Stefan sa här just, att när vi då har kastat bekymren på Herren, så ska vi också låta honom behålla dem. Och vi ska inte ta dem tillbaka och bära dem vidare. Utan när Herren har tagit hand om en sak, så är han också allsmäktig. Och han är mäktig och villig att göra det som han har lovat. Men du måste så att säga göra anspråk på det. Använda dig av Guds löften. Hur många gånger gör vi det? Många gånger får vi anklaga oss själva för att vi inte har vågat göra anspråk på hans löften. Även om vi har läst dem och vi tror dem och vi vill absolut hålla fast vid dem. Men så många gånger så kommer frestelsen, tanken, tvivlen, och vi kanske inte vågar hålla fast vid det som vi egentligen borde hålla fast vid. När Mose ledde Israels folk ut från Egypten, så vet vi att det hände att de stod vid Röda havet och de visste att faraos herrar var på väg för att komma och dra dem in tillbaka till slaveriet och slaveriets Egypten. Mose var deras ledare. Mose blev förtvivlad när han fick veta det här. Och han står där vid havets strand så att säga och vet knappast ut eller in. Då säger Herren åt honom: vad håller du på och ropar? Vad ropar du om? Och Mose hade säkerligen ropat i sitt hjärta, kanske också med sin röst. Så hade han talat om för Herren att nu måste du gripa in, nu måste det hända någonting här. Och Herren säger: räck ut din stav över havet. Alltså Gud, när han vill göra någonting och när vi gör anspråk på hans löften, så kan det också tänkas att Gud befaller dig eller bjuder dig att göra någonting för att hans löfte så att säga ska komma i verksamhet och att det ska börja hända saker och ting. Och om han då bjuder dig att göra någonting, vad det vara må, om du har lagt en sak i Herrens hand och du har bett honom om hans ledning, du har låtit honom ta hand om saker, och om han då kommer och säger till dig: gör det här, så ska du göra det. Det är ett bra råd. Då ska du göra det, för det ingår i detta att göra anspråk på Guds löften. Att också göra den saken som Herren bjuder dig att göra. Inte bara sitta och vänta att Herren ska göra allting, utan gå gäller också då. Gör det som Herren bjuder dig att göra. Han säger till exempel: be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Det är mycket, mycket enkla regler. Klappa på, så ska det öppnas för er. Alltså denna orsak och verkan som alltid går igen. Vad människan sår, det ska hon också skörda. Och i Guds rike så är det så att Gud ibland inte kräver omöjliga saker av oss. Men han vill dock att vi ska lyssna till honom, vara villiga att ta det steg och göra det som han bjuder oss att göra, för att hans välsignelse ska komma över oss. När Jesus avskedar sina lärjungar, eller tar avsked av dem för att gå till himlen, så säger han: jag ska sända till er vad min far har utlovat. Ni ska få den helige ande. Och när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Först till Jerusalem, Samarien, Judén och sen in till jordens ända. Ni ska bli beklädda med kraft, det lovar Jesus. Men så säger han så här. Men ni ska stanna kvar i staden till dess att ni blir beklädda med kraft. Rusa inte iväg och gör någonting som inte Gud så att säga har bjudit dig att göra just då. Utan bida också tidvis Guds ledning. Ibland kanske vi rusar iväg som om vi skulle göra allting själva. Men ibland så behöver vi också invänta Guds absoluta gå och Guds absoluta tilltal. Nu är det dags att göra det. Och då när vi då går, då finns Herren med och stöder oss. Stanna kvar i staden till dess att ni blir beklädda med kraft, säger Jesus. Trots att han bara någon stund innan hade sagt, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt. Men ändå säger han, vänta tills ni får kraften. Och därför är det också viktigt att vi resonerar och tänker som så. Att vi behöver få del av den utrustning som Gud har ställt till vårt förfogande för att det ska ske som Herren har manat oss till. Det finns gåvor, det finns utrustning som Herren vill ge oss. Och de får vi enligt Efesierbrevets 6:e kapitel. De får vi genom ständig åkallan och bön, står det. Vi ber till honom. Så får vi den utrustningen som står om där. Bland annat beredvillighetens skor och trons sköld och frälsningens hjälm och allt det här goda som finns i Efesierbrevet 6. Du får det genom att be till honom, vara öppen för honom. När Jesus hade predikat en hel dag för tusentals människor, så la han märke till att de började bli trötta. Och det var väl inte underligt. Och de var hungriga. Så han började fundera med sina lärjungar att de här människorna borde få någonting att äta. Och han säger det, ge dem någonting att äta. Han uppmanar sina lärjungar att de ska ge dem någonting att äta. Och då räknar någon av lärjungarna ihop vad de har i sin kassa. Och de säger att det vi har, de pengarna vi har, de 400 denarer eller vad det var. Det skulle inte räcka till en enda liten brödkaka ens åt alla. Så att det här klarar vi inte av. Då säger Jesus, bjud dem att sätta sig. Bjud folket att sätta sig i grupper, 50 och 50 i grupperna. Jesus säger, sätt er så ska jag göra under. Och så kommer den lilla pojken med 5 bröd och 2 fiskar som han hade fått av sin mamma hemma för matsäck för den dagen. Och ger dessa 5 bröd och 2 fiskar åt Jesus. Och Jesus tar det lilla som den killen har. Och han ber bordsbönen, står det i någon översättning. Men han ber till Herren, Herre välsigna det här. Han lägger det fram inför sin far i himlen. Och så börjar han bryta och dela ut bröd. Och man delar ut till de här grupperna. 50 och 50. Vet, det är rätt så stora grupper redan det. Dela ut bröd och fisk åt alla dem. Och de äter och de mår bra. Och de rapar och de äter. Och så samlar de ihop 12 korgar efter det. När alla har ätit sig mätta. Det var alltså att göra anspråk på Guds makt och Guds löften också där. Och Herren bjuder dem att sätta sig för att så att säga ta emot ett under. Uppleva ett under. Det här som Herren säger här, att jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, säger han. Och ändå så kan vi få uppleva det som vi kan kalla skada. Vi kan uppleva prövningar när det gäller vår hälsa måhända. Vi kan uppleva svårigheter då det gäller våra relationer. Vi kan uppleva svårigheter då det gäller vår arbetssituation, vår inkomstmöjlighet och så vidare. Det finns många olika områden där man kan möta det som är jobbigt och det som är prövosamt. Det ska vi inte alls förneka. Men också i sådana situationer så har Herren alltid någonting som han vill visa oss av sin makt och av sin kärlek. Och på det sättet kan vi också, varenda en av oss, vara med och bli redskap, bli ett verktyg som Herren kan använda för att hjälpa våra medmänniskor, för att hjälpa varandra. Och när jag ser det här så tänker jag på en liten historia som jag hörde för ett tag sedan om en kvinna som hade upplevt en väldigt svår sorg, väldigt besvärlig smärta. Och det underliga är att när man upplever en sån här sorg och smärta så kan man ibland känna sig väldigt ensam. Och det är vänner som man tidigare räknar med, de liksom försvinner. Det är svårt att möta människor med stor sorg. Man vet inte vad man ska säga. Och istället för att säga någonting så drar man sig undan och säger ingenting. Och det blir tyst omkring en. Och man kan känna sorgen och smärtan och ensamheten väldigt, väldigt besvärande. Så var det just för den här kvinnan. Hon hade förlorat sina vänner. Hon tyckte det var ingen som liksom kunde hjälpa henne och stödja henne. Så träffar hon en av sina medsyskon i tron. De möttes, de kramar om varandra. Och så tar den här systern, den sörjande systerns hand i sin. Och håller den en lång stund. Och tittar henne i ansiktet, i ögonen. Och tårarna rinner för dem båda. Och det enda hon får sagt, det är: oj. Och så grät de tillsammans. Oj. Men den här sörjande systern berättar sen efteråt att det var absolut den bästa trösten hon hade fått någonsin. Det behövdes inte mer av Guds närhet, Guds tröst, Guds manifestation av att hjälpa en sörjande människa, än att en medmänniska tar ens hand och säger: oj. För hon förstod vad det handlade om. Och man förstod varandra och hjärtats vägnar. Så kära du, det där med att tro att det behövs en väldig manifestation och det behövs mycket röstresurser, det behövs många fina ord och vackra fraser för att det ska bli någonting utav det. Det är inte alltid sagt att det är så. Utan du kan så att säga göra anspråk på Guds löften att visa sin kraft i din medmänniskas liv, i din medsyster och broders liv, bara med att visa empati. Visa att du känner för din medmänniska. Du vill be för henne. Du kanske inte kan säga det ens en gång. Men säg då oj. Säg någonting. Eller visa din kärlek och din omsorg på något sätt. Och det kan förlösa. Det kan lösa en människa ifrån det som man känner sig bunden utav. Den där mannen som låg vid Betesda-dammen hade legat där i 38 år, står det. En man som var lam. 38 år hade han väntat på att få en förändring i sitt liv, i sin kropp. Han hade sett sol och måne vandra på himlen i 38 långa år. Den kom upp, solen, den värmde honom, den stekte honom, den gjorde honom helt enkelt nästan förvirrad av hetta ibland innan det gick ner. Och så kom månen upp och han frös på nätterna under sin trasiga filt. Det var råttor som gnagde på hans tår. Det var flugor på dagarna som kröp på hans ansikte. I 38 år låg han och väntade. Men så kommer Jesus dit en dag och ser honom där han ligger vid Betesda-dammen. Och Jesus börjar samtala med honom. Och han säger, jag har ingen som hjälper mig. Men Jesus var där. Och han säger åt honom, du behöver inte vänta på att det ska röra sig i Betesda-dammen. Nu är jag här. Nu är jag här och gör det som du så att säga har räknat ut att ska gå till på ett visst sätt. Men nu när jag Jesus själv kommer till dig, så bjuder jag dig, stig upp, ta din säng och gå. Här får du gå så att säga över de här vanliga ritualerna och sätten att klara upp saker och ting. När Jesus säger sitt varde, när Jesus säger sitt bli frisk, stig upp och gå, då får du bli det. Okej, jag ska också ge ett litet vittnesbörd som är ett par, jag kan ge många. Men jag tänker just nu på vad som hände här det börjar väl bli 2 år sedan nu kanske. Vår son Mikael kör ibland lastbil ner till Tyskland och Italien med såna här prefabricated houses, såna här monteringsfärdiga hus. Och en dag sa han åt mig, följ med mig till södra Tyskland. Det är roligt om vi kan åka tillsammans, så får vi prata lite grann. Och jag ordnade så att jag kunde följa med honom på en sån här resa med att då han skulle bygga upp ett hus i södra Tyskland. Och vi gjorde det och allt gick bra och vi var på väg hem. Och så råkade det vara så att det blev helg på vägen hem. Och då får inte de stora lastbilarna köra i Tyskland, så att vi måste stanna över en natt och ligga där på en parkeringsplats. Natten gick bra och vi startade redan 4 på morgon. Och Mikael körde. Mikael var väldigt tyst den där morgon. Han sa inte mycket, men jag tänkte han är väl trött och sömnig, så jag ska inte störa honom heller, utan han körde. Men plötsligt så svänger han in på en parkeringsplats och bara slänger sig på sängen där bak den stora lastbilen och säger, jag har så fruktansvärt ont, jag kan inte köra mer. Vad då, säger jag. Och jag blev alldeles till mig. Han bara vred sig i smärta där i sängen och sa, det går inte. Jag har så fruktansvärt ont. Vad är det då? Ja, den som skulle veta det, säger han. Men han bara vrider sig i smärtor. Och jag blir till mig jag också förstås. Och jag säger, nu måste vi be till Gud. Ja, verkligen, sa Mikael. Och jag letar i min toalettväska om jag hade någon oljeflaska där. Jag hittade ingenting annat än en lapsk myggolja. Sånt som man ska smeta på sig för att hålla myggen borta. Och jag smorde Mikael. Han hade värk i magen alltså. Det värkte fruktansvärt i magen. Så jag smorde hela magen med lapsk myggolja. Så han luktade som en nykärad båt, hela pojken. Men jag bad i Jesu Kristi namn, ta bort det här. Ta bort, du vet vad det är som plågar honom. Men så ville han ändå ringa hem till sin fru. Och hon är undersköterska. Hon sa, det verkar som det skulle kunna vara njursten, sa hon. Så kolla nu upp det. Gå, ring 112 och åk till ett sjukhus och kolla upp vad det är. Och det gjorde vi. Och de konstaterade att det var njursten. Redan i den här ultraljudundersökningen så visade sig att det var en blockering i ena urinledaren. Och så röntgade de det och konstaterade att det var njursten. Och det kan ju bli väldigt ont, det känner ni till som har haft det. Tur att ni inte har haft det, ni som inte har haft det, hoppas ni inte får det heller. Men anyhow så tänkte jag när jag då satt där och väntade på att Mikael skulle röntgas och de skulle bestämma vad de skulle göra med det här. Så ropade jag till Herren, Herre, nu måste du göra någonting alldeles speciellt här. För jag kan inte köra den här stora lastbilen. Lastbilen måste hem för andra transporter. Ska Mikael ligga på sjukhus här? Hur ska jag komma hem och vad ska vi göra? Var ska jag bo? Hur ska det bli? Allting snurrar ju omkring. Och jag satt där och suckade till Herren. Mikael var ner i röntgenrummet. Plötsligt kommer han in och säger: hej pappa, nu åker vi. Va? Säger jag, jag hade satt med ryggen mot dörren. Ja, ja, allting är väl. Ja, vi åker nu, sa han. Vad har hänt då? Jo, då tog Herren ut den njurstenen. När de höll på att röntga så sa Mikael: jag måste på toaletten. Och där hände det. Kling, sa det, så kom stenen ut. Och den var stor och lång och mäktig. Så doktorn som kom dit och tog upp den med en pincett, han sa: this is a miracle! You are healed! Och de kallade på en överläkare och berättade hur det hade gått till. Och han sa också: sånt här har vi aldrig sett förr. Det tidigaste vi har fått ut, och det är genom medicinering, det är på 3 dygn. Men aldrig efter så här kort tid. Och vi har ju inte använt någon medicin. Och så visade han ett häftigt instrument som man möjligen kunde ha använt för att dra ut den där. Men Mika sa: aldrig i livet. Gud gjorde det. But you have to claim it. Du måste göra anspråk på det. Och då visar Herren sin makt. Och han gjorde det påtagligt den gången. Så gör han i regel. Tycker jag mig märka. Och det är gott att ha det så. När vi befann oss i januari månad i år, så sa Gunnel en dag åt mig: kan du inte kolla om det finns några lediga flygplatser till Tanzania? Vadå, sa jag, varför ska vi göra det? Jo, vi ska nog åka dit, sa hon. Kolla om det finns någon ledig plats i början på februari. Ja, jag gjorde det, och det fanns 2 platser på flyget till Kilimanjaro. Boka dem, sa Gunnel. Men vi har ju inga pengar, sa jag. Vi kan inte göra det. Jo, men boka dem ändå, sa hon. Och jag gjorde det i tro på Gud och Gunnel. Gud ska göra någonting, tänkte vi. Jag bokade, och det var allt klart, tyckte vi. För vi har projekt i Tanzania som behöver hjälp, och vi hade pratat om det i vårt missionsråd, att vi måste åka ner och försöka göra någonting åt det här. Och då bokade jag utan att egentligen hade hela styrelsens medgivande till det här. Missionsrådet var med på det, men det hade inte varit uppe i församlingsstyrelsen. Så när det kom dit så blev det back. Då sa bröderna och vännerna där att nej, vi ska inte göra det nu. Vi får skjuta på det. Vi ska inte göra det just nu. Det var lite för snabbt gjort det där, tyckte de. Så att ni får avboka biljetten. Och snäll och god som man försöker vara, så gjorde jag så. Jag lydde församlingsledningen och jag sa okej. Det här var på fredagen. På måndag ska jag avboka biljetten. Jag lovar det. Ledsen i hjärtat, men dock gjorde jag så. Vi bestämde oss för att avboka biljetten för att vara församlingsledningen lydig. Måndag morgon kom. Ja, för det så tog jag en bönedag på lördagen och var inför Herren hela dagen och talade med honom om det här och frågade: är det verkligen så att detta är fel, att vi ska åka nu? Så okej, vi finner oss i det. Men är det din vilja att vi ska åka nu enligt det här som vi har gjort, så ska du visa det på något sätt nu, snart. Det måste ske före måndagen klockan 10. Och Herren visste den tiden. Och klockan blev 9:30. Då ringer en man som jag inte haft kontakt med på över 20 år. Och säger så här: du Fred, skulle du kunna tänka dig att åka till Mombasa och tolka Roger Larsson? För han har en mötesserie som börjar den 10 februari. Jo, säger jag. Jag kan åka. Va, sa han. Han blev ju helt till sig. När jag säger ja, jag kan åka. Vadå? Kan du åka? Kan du hinna till den 10? Ja, jag har en biljett bokat till den 8 februari, säger jag. Så det är inga problem. Jag hinner till Mombasa till den 10 februari. Ja, men det här måste ju vara Gud, sa han. Ja, visst är det, sa jag. Det är Gud i det här. Nej, men är det sant, sa han? Jo, det är sant. Men jag måste berätta det här för Roger, sa han. Och Roger ringde någon timme senare och sa: är det sant det här att du kan ställa upp och tolka med mig så kort varsel? Jo, det här är förberett, säger så vi kommer. Och, men jag har inga pengar, säger jag också. Jag har inte några pengar för den här biljetten. Ja, men kom, kom om ni har biljett så kom så ska vi se hur vi kan ordna det hela. Och Gud ordnade det. Så att när vi var hemma tillbaka efter 6 veckor ungefär i Afrika så hade pengarna kommit in på kontot så att biljetten var betalt och allting var klart. Det här är såna här enkla små saker som Herren gör för att visa sin makt. Jag menar de ekonomiska undren, de påtagliga fysiska undren som vi kan uppleva, det är sånt som vi har varit med om och som vi kan få uppleva just idag. Vi hörde vittnesbörden här om hur Herren har hjälpt och gripit in och hela till och med bröstcancer och allting annat. But you have to claim it. Du måste göra anspråk på det. Och Herren ska göra under på det sättet. Ni har hört om hur Herren grep in också. Under vår första period i Afrika så hände det många sådana här ingripanden och under. Det var den tiden vi var underhållna av Sion i Vasa här. Och vi upplevde då en prövotid ett tag. Gunnel blev dålig och hon måste opereras. Det var inte något större problem, men det måste dock göras ett operativt ingrepp i hennes kropp. Och hon blev inte bra efter den operationen. Den ena veckan gick efter den andra och hon mådde inte bra. Och någon sköterska sa, det är psykiskt och det går nog om så småningom. Men hon är bara lite orolig nu. Ni är nya i Afrika och så vidare. Så försökte man prata bort det på det viset. Men Gunnel mådde inte bra. Och en natt så kryper hon omkring i sängen formligen. Med en fruktansvärd värk. Hon säger, om det inte här går om nu så orkar jag inte till morgon. Hon hade sån väldig värk. Då sökte jag igen upp en oljeflaska. Och då hittade jag en håroljeflaska i vårt badrum. Och jag gick in till Gunnel och smorde henne med olja och bad för henne. Och jag sa så här, Herre, du vet att jag älskar Gunnel och jag behöver henne. Men du älskar henne bättre än jag kan älska henne. Och om du beslutar dig för att ta hem henne nu så sker din vilja. Men helst skulle jag vilja behålla henne. Man ber väldigt kort när det är nöd. Då blir det inga märkvärdiga formuleringar. Men de formuleringarna som man åstadkommer är väldigt ärliga. Och så var det också då. Så la jag mig och somnade om och drömde att Jesus kom till mig som han kom till lärjungarna på sjön en gång. Och så sa han, var inte rädd, det är jag. Och jag sov gott och vaknade på morgon. Så gick det en tid. Och så kommer plötsligt en kille springande till mig när jag jobbar ute på ett bygge ett stycke därifrån. Och säger, kom fort hem, mamma vill att du ska komma fort hem. Och jag tänkte, nu har det hänt någonting. Så jag sprang fort hem. Då stod Gunnel ute på gården med en pinne i handen och på pinnen hängde en trasa 60 gånger 30 centimeter. Det var en så kallad tork. Som man på sjukhuset där hon opererades hade glömt kvar i hennes mage. Och så hade Herren tagit ut den genom ett under. Och det är ett under. Det är läkare som har bekräftat det här. För först måste trasan föras in genom bukhinnan och sen in i tarmen. Och sen förde Herren ut den på naturlig väg. Och detta skulle inte ha kunnat hända. Utan att hon skulle ha fått en fruktansvärd infektion i hela sitt system. Men Herren förde in tarmen, tog ut den och Gunnel var frisk. Det var också ett ingripande av Herren som han gjorde. Och så har vi många gånger fått se hur Herren griper in i våra liv på olika sätt. Det är en stor förlust att inte vara i Guds vilja. Och det är en ännu större förlust att inte tro på Guds löften och på Guds kallelse. Så när Herren manar oss och när Herren kallar oss så gör vi klokt i att säga, ske din vilja. Och låta hans namn bli förhärligat genom det han vill göra i oss och genom oss. När han gav makt åt sina lärjungar så gjorde han det inte för att de i första hand skulle så att säga bli prisade, upphöjda och ärade så som människor. De kom ju tillbaka och var jätteglada och sa att till och med de onda andarna lyder oss, Herre, i ditt namn. Ja, säger Jesus, det stämmer, men gläder över att era namn är skrivna i himmelen. Det är det viktigaste. Gläder i första hand över att era namn är skrivna i himmelen. Och skulle det vara så att du här ikväll känner dig lite osäker om den saken, så ordna till det nu ikväll. Du kan göra anspråk på att få ditt namn skrivet i himmelen, och du kan få ditt namn skrivet i livets bok och bli övertygad om att du är på väg till himlen. Du är ett Guds barn, men du måste göra anspråk på det. Och det gör du genom att åkalla Herrens namn. Så enkelt är det. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig, står det, och genom munnens bekännelse blir man frälst. Och ingen som åkallar hans namn ska komma på skam. Du ska åkalla hans namn. Gör du det med ljudlig röst, okej, det är bra. Gör du det i ditt hjärta, men av hela ditt hjärta, och tror på honom att han är uppväckt ifrån det döda. Han är levande idag, han är din Herre, han är din frälsare. Gör du det i tro på honom, så blir du frälst. Så enkelt är det. Men du måste göra det, du måste ta det där steget. Och då händer det saker i ditt liv som förvandlar och som förändrar och som gör det till en ny skapelse. Han gav dem makt. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner, och ännu idag så kan det löftet gälla. Gör det som Herren manar dig till, så ska han ge dig allt det han vill ge dig. Och det är mer än du kan tänka och begära. Amen. Tack Herre för löftena. Tack att du är med oss som du har lovat. Och tack att du har bevisat det så många gånger. Både i den bibliska historien och i den världsliga historien. Och i våra personliga liv. Tack för alla bönesvar du har gett oss. Och tack att du ska hjälpa oss att verkligen ta vara på de här möjligheterna som vi har. Och göra anspråk på dina löften, Herre. Och låta dig få leda oss när vi går bedjande fram. Tack att du hör oss. Låt det ske att någon här ikväll får uppleva en verklig påtagligt ingripande i sitt liv. Så att du blir stor, så att du blir förhärligad och ditt namn blir ärat. I Jesu namn. Amen.